Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av en liten podd av IT. På den här sidan av Skype så hör ni Johan Persson som under veckan har tagit och slått ihjäl ett gäng streptokocker i halsen och förhoppningsvis är pigg och glad och frisk nu. Och i andra änden av Skype-kanalen så hittar vi
Mats Hultgren som faktiskt har gjort exakt samma sak. Inte riktigt just den här veckan, men jag avrundade det förra veckan. Men jag börjar undra lite på om Microsoft har infört någon annan hemlig funktion i Windows 10 som gör att man kan få biologiska smitter över Skype.
Ja, jag träffade en av dina kollegor faktiskt igår på ICA här uppe i Barkarby. Och då sa han, är det Mats som har smittat dig? Så sa jag, nej, det hoppas jag verkligen inte, för vi har bara pratat via Skype.
Ja, det vore ju en jäkla grej, va?
Ja, ja, jag visste, alltså, det är schysst.
Så på sätt och vis vore det ju riktigt coolt. Men nej, jag har haft samma sak som dig. Jag åkte på, eller inte samma, men samma typ av problem i alla fall. Jag åkte också på någon streptokock av något slag och käkade antibiotika. Och sen precis när jag blev liksom okej från det, eller när den gick ut i alla fall, den antibiotikakuren, då fick jag ett riktigt jäkla elakt virus direkt ovanpå det. Så jag har varit utslagen typ i 20 dagar sammanlagt på min semester. Men av andra anledningar så spelade det inte så stor roll kanske.
Nej, nej. Vädret har ju inte varit fantastiskt.
Nej, men delvis det liksom.
Ja, precis.
Så är det ju.
Men jag tycker vi sparkar igång det här med en gång.
Jag tycker inte att det finns någon anledning att göra någonting annat.
Och precis som vanligt i gammal god tradition så startar vi lite Windows 10-grejer. Windows 10 släpptes ju som sagt förra veckan och vi kommer att ta upp lite grejer om feedbacken på Windows 10 lite senare i programmet. Det har kommit en del synpunkter skulle man kunna säga om man framställer det snällt. Men vi kommer att beta av lite andra nyheter till att börja med. Så för det första så har Microsoft börjat fokusera på lite andra grejer nu. Alltså det vill säga Windows 10... Desktop är inte längre det som är högsta fokus därför att det är släppt, så nu har man börjat liksom lägga lite krut på de andra grejerna. Så det vi har fått nu i veckan är till exempel en del information om Xbox One. Den kommer att få Windows 10 i november. Det jag tyckte var roligt som var anknutet lite grann till den här storyn, det var faktiskt för mig som inte är så modern så att jag har en Xbox One, utan jag har en gammal god traditionell Xbox 360. Så kommer man tydligen att porta en del av de här social gaming-funktionaliteten som kommer att komma i Xbox One. Kommer man att porta ner till Xbox 360 också. Så det tycker jag är lite roligt faktiskt. Så att om jag har lite coola achievements på min Portal-installation eller på min Portal-gaming-session. Så kan jag dela dem med Mats på sin Xbox One när han nu köper den. Så det tyckte jag var lite coolt, att man faktiskt håller liv i den gamla storyn, eller den gamla konsolen samtidigt.
Jo, men det där ligger ju lite i just att det här är ett ekosystem, att det inte bara är liksom helt fristående produkter. Man har ju också släppt information, nu vågar jag inte säga helt hundra, men det var kopplat kring det här med om du har games med gold. Så kommer det vara så att i alla fall minst flertalet, om inte alla spel som är via Games with Gold, kommer att vara alltså emulerbara på Xbox One.
Ah, okej, så att man kan behålla sina gamla spel som man har fått via Games with Gold.
Ja, precis. Och de som kommer framförallt på Xbox with Gold kommer även finnas tillgängliga för Xbox One-ägare då.
Och det tycker jag är skitbra. Det är liksom, alltså det är ju en av anledningarna till varför jag inte har valt att uppgradera. Dels för att jag inte spelar speciellt mycket, men just att de få spel jag faktiskt spelar som jag tycker är intressanta, de har ju till 360 idag. Så varför ska jag uppgradera? Det finns ju egentligen ingen anledning. Och kan jag dessutom inte spela mina gamla spel, då måste jag dessutom ha två konsoler, vilket jag tycker är rätt meningslöst.
Så är det ju. Det är ju definitivt en nackdel i det hela.
Precis. Det är inte så att man har för lite prylar i liksom tv-skåpet typ. Så.
Nej, det är ju sällan tänkte jag säga. Det där är ju en evigt dilemma.
Ja, för få HDMI-portar och för lite plats och för lite ström. Och sen gick jag och köpte en ny stereobänk med stängda dörrar. Så då helt plötsligt började min TV säga, du, det är lite varmt här inne.
Nej, det är ju aldrig bra.
Nej, det är inte bra. Det är inte bra. Dessutom så har du ryktats i veckan att det kommer komma en ny Windows 10 Mobile-build. Vilket jag tyckte var lite häftigt. Jag har väntat på någonting högre än 10240. Och det kommer att bli någonting högre än 10240. Så mycket har man gått ut och sagt i alla fall. Och det tycker jag var lite kul faktiskt. Vi har sett en del andra nyheter också i veckan gällande Windows Phone som vi kommer till lite senare i programmet. Men jag ser definitivt fram emot en ny bild så man kan börja testköra den. Och jag börjar fundera på i banorna om jag kanske till och med skulle uppgradera min 930 till Windows 10 Mobile.
Okej.
Okay. Än så länge kör jag ju bara på min leksaks 920.
Jag tänkte säga det som andra ord att uppdatera din daily driver till.
Ja, jag är lite inne på det. Jag testkörde den faktiskt 920 nu på semestern. Och jag tycker att det var ingenting som jag liksom reagerade på att det inte funkade.
Nej.
Så att det börjar närma sig.
Ja, men det är ju skitbra.
Av någon anledning så tycker jag liksom inte det är något problem att köra min dator på den senaste bilden. Men däremot min telefon, den bör funka när man ska använda den.
Ja, alltså. Båda är ju viktiga, men oftast med datorn så kan man på något sätt liksom komma runt det.
Om inte annat strular. Kan man terminalservra till någonting som fungerar.
Ja, men alltså det är lite skillnad. Däremot när telefonen inte fungerar, när till exempel inte datatrafiken på din 928 eller vad det nu må vara inte funkar. Så då sitter man ju lite med arslet i hacklådan. Va? För vad ska du då ha den där enheten till?
Ja, nej, men så är det ju.
Men ja, vad spännande. Då ser vi fram emot det helt enkelt.
Ja, det tycker jag i alla fall. Det ska bli riktigt trevligt.
Ja.
Man har också gjort en del funktionsförändringar i OneDrive. Både för Windows 7, Windows 8 och Windows 10. Så att det är inte bara Windows 10-relaterat. Numera så kan man synkronisera delade mappar i OneDrive. Det har varit en sån grej som folk har valt att köra Dropbox för att jag kan synka ner saker som någon annan delar ut till mig. Och det har varit ett litet bekymmer. Jag tycker det här är klockrent. För det gör att helt plötsligt så. Alltså jag tycker lite så. Det ska inte vara någon skillnad på om det är en utdelad mapp. Eller om det är en mapp som jag delar ut. Det ska liksom inte göra någon skillnad alls. Utan det ska funka i alla fall. Så det tycker jag är lite trevligt. Det kommer nog kunna bli en riktigt, riktigt bra funktionalitet tror jag. Vad hade vi mer för något roligt? Jo, Microsoft har börjat leverera Surfaces med Windows 10. Så köper man en ny Surface, jag vet inte riktigt om det här har kommit till Sverige, men köper man en ny Surface i USA i alla fall, så får man den med Windows 10.
Direkt, jag slipper hela uppgraderingen.
Precis, och det är ju trevligt. Det känns ju ändå som att alltså, ett visst fokus. Det hade varit trevligt om ännu fler OEM-leverantörer hade gjort samma sak, tycker jag.
Ja.
Det vill säga för dem som, inte som du och jag, som tycker att det är skitkul att uppgradera till Windows 10, utan för dem som våra föräldrar som inte ens har hört talas om Windows 10. Det finns ju en viss risk att de inte ens fattar att de ska uppgradera.
Nej, men exakt. Jag menar hela lättheten i processen också. Inte att förglömma liksom.
Nej, att man packar upp den och så är den färdig liksom.
Ja, jag menar det är ändå sådär att jag har en kollega som precis satt upp en ny burk till sin kära syster. Och det blir ju så att, aha, just det, den kommer levererad med Windows 8.1. Och så måste jag sätta mig det första jag gör och uppgradera den. Eller ska jag skita i det? Ja, men det kommer ju komma ändå. Då tar ju det så lång tid. Ja, men det måste jag göra. Och så hej
och
hå.
Ja, och just det vi pratade om förra veckan. Att efter att man har uppgraderat så behöver man göra lite städjobb och grejer. Så att man återfår diskutrymme och liknande. Den är ju rätt viktig liksom. Och det slipper man om man köper den med Windows 10.
Och jag måste säga, bara när vi ändå är inne på just hela uppgraderingsgrejen. Jag förhandsbokade ju mitt ex på min NUC. Som jag har under min tv-bänk. Och så tänkte jag säga att nu ska jag ska inte hålla på och liksom forsa den här och dra ner den. Utan jag ska vänta till den kommer utav sig självt så att säga. Och den kom i fredags. Så fick jag på den burken att nu är den här redo att börja balla. Okej, tänkte jag. Fan vad kul. Då ska vi testa det. Och jag måste säga att. Jag tycker att de har lyckats väldigt bra med den här stageade utrullningen där man faktiskt har gått igenom drivrutinerna ordentligare kan man väl säga. Utan det finns inte tillgängligt överallt och det är bara du måste gå till massor med tredjepartssajter för att ladda ner den drivrutinen för just det grafikkortet som sitter i eller vad det nu må vara. Utan det funkar väldigt, väldigt bra och det är en väldigt bra upplevelse. Självklart så kan du säkert hitta. Ja, det finns en ännu senare version av den här eller något sånt där. Men de har gjort sin läxa. De har gjort en smart utrullning. Jag är jätte positivt överraskad. Och inte som sagt var för IT-proffsen i världen, utan för de vanliga användarna. Men jag tycker också att det är en intressant tid just nu. För om vi tittar till exempel på Windows 10 i Sverigegruppen på Facebook, så har vi gått ifrån att ha IT-proffsen och IT-entusiasterna som har varit med, och det har varit en helt annan tongång, kan man väl säga, i gruppen än vad det har blivit nu efter att nu börjar liksom den breda massan komma in, om man får säga så. Och nu kommer alla de här intressanta frågeställningarna i stil med att, ja men, och det här fungerar si och så dåligt, till de som säger att, åh, vad trevligt med en startmeny. Det är lite kul att hänga med i de här svängningarna, om du förstår vad jag menar, i dialogen.
Ja, nej, jag tycker det är jättebra. Jag menar, det är ju, det var ju, alltså givetvis är det ju kul för oss som är IT-pros att ha liksom en dedikerad grupp för oss. Men jag tycker ju den tillför ju mer när den är för alla liksom.
Absolut, absolut. Men det fokuset har ju ändrats lite. Och nu stöter man ju på de här frågeställningarna som Average Joe liksom smäller in på. Och det är lite kul, för det är sånt där som vi kanske inte alltid ens reflekterar över. För att det är så enkelt att, eller varför ska man bry sig om det? Det spelar ju ingen roll och så vidare. Men för liksom för den stora massan så spelar små saker roll.
Ja, och det, framförallt så tror jag det är rätt viktigt för oss som kanske har kört det nu i 6 månader och har testat ut och in och ut och vant oss vid diverse quirks och konstigheter, att få lite perspektiv på det här, att någon annan säger att, ja, fast det här är ju helt korkat, eller det här var ju skitsmart. Något som vi kanske inte reagerar över.
Ja, men exakt. Så att, nej, jag vet inte, jag är till skillnad från andra releases utav mjukvara när man har sett hela världar bara falla sönder i små bitar, tänkte jag säga. Allt ifrån när det släpps nya spel till whatever have you, så tycker jag att det har varit en utrullning som jag tycker har flytit på extremt bra. Det är lätt att glömma bort hur man i många sådana här fall sitter och hamrar på en refresh-knapp och ingenting händer.
Ja, och framförallt är det lätt att glömma bort hur många människor vi egentligen pratar om. Det är inte så att det är 12 pers i en hörna liksom. Sen har man också i veckan släppt en ny app. Och det här är lite grann av någonting efterlängtat, skulle jag vilja påstå. Microsoft Sway. Vi har pratat en del om Sway och att den har funnits ett tag. Den finns i Office 365. Det har funnits en app för iPad. Det har varit lite mutter för att det inte har funnits någon app till Windows Phone och liknande.
Yep.
Nu i veckan så har man släppt en Universal app för Windows 10. Vilket innebär att den finns ju i Windows Store. Och alltså finns den på Windows 10. Och alltså finns den på så småningom på Windows 10 Mobile. Och i början av veckan så kom appen, fast den kunde inte göra någonting. För det stod i princip när man startade den att här kommer det att hamna en app så småningom. Men vi vet inte riktigt när. Så att det var lite hastigt och lustigt. Den kom sådär. Och sen så, senare i veckan så kom faktiskt appen på riktigt. Så nu fungerar den dessutom. Så jag har faktiskt installerat den på min dator och öppnat upp en av mina Sways som jag har gjort, vilket jag tyckte var lite häftigt faktiskt.
Ja, men alltså den, jag tycker den är jättecool. Jag kan framförallt tänka mig att den kommer vara grym för liksom, ja men du vet, skolungdomar och sånt här, för att göra enkla liksom presentationer och sånt. Så att, nej, jag tror den kommer vara jättefrän.
Ja, och jag skulle inte helt vilja påstå att den faktiskt, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att den kan i vissa fall ersätta PowerPoint.
Ja, därför absolut.
Att PowerPoint är ett väldigt strikt sätt att presentera på. Medan jag tror att till exempel ska du presentera en designidé, eller du ska presentera liksom en inredning eller vad det nu är för någonting. Någonting som är mer konstnärligt lagt. Så tror jag att Sway är definitivt ett lämpligare medium att göra det på.
Ja, nej, jag kan verkligen bara hålla med. Jag tror bara att det är liksom, folk är så ovana vid, alltså jag tror de allra flesta inte ens vet vad Sway är, om jag ska vara helt ärlig. Och jag personligen går mest och väntar på att få det på min Android, där har jag fortfarande inte sett några nyheter om den.
Nej, inte än. Nej, men som sagt, jag tror det är att vi är så vana vid PowerPoint, så det är lite såhär, jaha, vad ska vi göra åt det här nu då?
Ja, och sen så är det ju dessutom så att de som gör PowerPoints, väldigt många företag använder ju liksom sina PowerPoint-mallar. Du vet, du måste göra det på ditten datten, du får inte ha babababababa. Medan Sway, det är ju inte riktigt så den är liksom upplagd och funkar.
Nej, nej, och det är inte tänkt att den ska funka så heller.
Nej. Så att jag tror absolut att det kan vara en frisk fläkt i många presentationer om folk börjar använda det.
Ja, det tror jag också.
Man kanske inte somnar lika ofta.
Death by PowerPoint är inte lika överhängande.
Nej, och det är ju tyvärr någonting som fortfarande är extremt vanligt.
Jag tror vi rullar vidare. Det har också varit en rätt intressant vecka för oss Android-användare faktiskt.
Mm.
Med lite så här hartassar runt intressant. Det har kommit en liten säkerhetsbugg som kallas för Stage Fright. Alla nya säkerhetsbuggar ska ha ett coolt namn.
Ja, framförallt så ju coolare namn de har, desto mer framgångsrika blir de i media.
Och sen måste de även ha en logo. De får inte bara ha ett namn, utan de måste ha en cool logo. Det är viktigt.
Ja, det ger återigen, det blir ännu mer media attention. Det är inget kul att snacka om BDV329141. Däremot Heartbleed med en schysst logga på ett hjärta som blöder. Det säljer, inte vet jag, internetannonser eller något.
Problemet är i alla fall grundar sig i att om man skickar ett specialformaterat MMS till en Android-telefon så kan man helt enkelt komma åt till exempel bilder och Bluetooth och lite sånt här i enheten. Alltså man kan i princip få access till enheten om än lite begränsat. Och det här är ett litet problem som Google är på väg att åtgärda det på sina Nexus-enheter. Eller jag tror till och med man har gjort det som igår eller någonting. På de flesta. CyanogenMod har redan åtgärdat det as we speak. Det hade de gjort i princip redan i veckan när det pratades om den. Men det som jag tyckte var roligt med det här, det var att det kom en hel del vad ska man säga, nyheter i som ett efterspel till det här. Vi har ju diskuterat tidigare i podden om hur man ska hantera säkerhetsuppdateringar i Android och att vi tycker, eller jag i alla fall har ojat med att jag tycker att det är rätt uselt sättet man gör det på idag. Det vill säga, har du köpt en Android-enhet så är den as is och du har en jädra tur om den uppdateras och normalfallet är att den inte gör det.
Ja, det är väldigt många aktörer inblandade i den där uppdateringen helt enkelt.
Precis, precis. Och jag tror det här är ett jättebra exempel. Jag tror det krävs någon typ av riktigt elak bugg som drabbar riktigt nya enheter för att det här ska få fotfäste. Så nu i veckan har Google, Samsung och LG gått ut och sagt att vi kommer att tillhandahålla månatliga uppdateringar för våra enheter. Och det finns ingen som står upp och applåderar högre än vad jag gör i det här fallet, för jag tycker det här är helt fantastiskt. För det är en av de grejerna som jag har liksom, vad ska man säga, klappat Microsoft på axeln för under många, många år när man har gnällt på att Microsoft är så osäkert. Ja, fast vem har en lika vettig strategi kring att patcha sitt operativsystem? Ingen i princip. Så det här tycker jag är fantastiskt bra. Det enda lilla abort nu, det är huruvida vem som ska tillverka patchen. I det här fallet för det har ju varit ett problem innan när det fanns till exempel en bugg i den inbyggda browsern i Android. Så ville Google inte själv göra någonting, utan deras filosofi har varit att om en OEM-leverantör hittar en bugg i OS:et och de fixar buggen och checkar in koden, så kan Google eventuellt tänka sig skicka ut den. Så att, men jag tror samtidigt att vill man från Android-sidans håll ha det här till en vettig företagsplattform, så måste man se till att det här funkar på ett vettigt sätt. Det går inte annars.
Nej, det är den första grejen jag tänkte på. Den andra är ju också det enkla faktumet att, som jag sa, det är många aktörer inblandade i det här. Och nu pratade vi ju till exempel om LG, Samsung och Google själva. Men sen har du ju ett lager ovanpå det också som filtrerar. Och det är ju faktiskt telefon, eller alltså anslutningsleverantörerna.
Ja, nej men absolut. Och det är ju ett jätteproblem i det här fallet. I Sverige är det inte ett jättestort problem. Har jag inte upplevt i alla fall.
Nej.
För jag har inte varit med om att någon teleoperatör i Sverige har hållit på någon uppdatering under speciellt lång tid någonsin.
Nej.
Framförallt inte på säkerhetsuppdatering. Men det kan å andra sidan bero på att jag bara inte har författat att de borde ha släppt den. Så att jag ska inte säga att det inte är så. Men jag vet ju att i USA är det ju ett jättestort problem.
Ja, och gud ja. Där är det ju, det är en riktig issue. Jag menar, det spelar ingen roll om du har en LG-lur och det finns uppdateringar till den. De kommer inte släppa den uppdateringen. Och det där ställer ju verkligen till det, va?
Yes, nej, så att det tycker jag är en fantastisk grej faktiskt. Och apropå Android så har det kommit en ny information här i veckan också vad det gäller Windows Phone. Från och med nu så kan man, om man kör Windows 10 Mobile på sin Lumia-telefon, för det är de som kör dem idag, ladda ner APK-filen för de flesta Android-applikationer. Inte alla, men de flesta. Knapp trycka in den i sin telefon och faktiskt få den att fungera. Och där är en av de här så kallade bridges som Microsoft pratade om när de hade sin Windows 10 Mobile release event MOI, när vi sände nästan live, höll jag på att säga.
Nästan live?
Nästan live. Vi spelade in och sen så redigerade vi och sen sände vi ut. Så det var nästan live.
Nästan live.
Ja, precis. Och i samband med det här har man även då gått ut och pratat lite grann om motsvarande bridge för iOS-applikationer. Där är det inte fullt så enkelt, utan där finns det helt enkelt en möjlighet för användarna eller för utvecklarna att faktiskt porta sin Android-applikation, eller sin iOS-applikation till Windows Phone genom att man helt enkelt kompilerar om den för en ny plattform i princip.
Just det. Mm. Ja.
Det som jag har hört som har testat, det är faktiskt en hel del av Google-applikationerna själv. Spotify till exempel funkar alldeles utmärkt som Android-applikation på Windows Phone, vilket gör att man får Spotify Connect till exempel, vilket jag tyckte var rätt häftigt. Så det här tycker jag är riktigt, riktigt coolt.
Ja, för det här är ju faktiskt någonting som i alla fall jag har upplevt att väldigt många har varit skeptiska till och så här, alltså lite stil med, ja, det där låter ju all good and dandy, men det där tror jag inte ett dugg på. Så det är kul att börja se att det faktiskt händer.
Precis, jag ska helt ärligt säga att jag inte själv hunnit testa det, därför att jag inte riktigt haft möjligheten. Men jag hörde på vi som gillar Windows Phone-gruppen på Facebook att det var några stycken som hade testat det och att det lirade hyfsat bra. Det var några som buggade, men framförallt applikationer som kräver Google Services kommer inte att fungera som de ska. Men det som kan vara bra att känna till i det här fallet är att det krävs fortfarande att ni får tag på APK-filen. Det krävs fortfarande, och det i sig är i princip olagligt idag. Därför att du ska få ner appen via Play Store. Så att det krävs lite legal gråzon, så där, om jag har förstått det hela rätt. Dock är det ju fortfarande i developer-läget. Det som ska bli jätteintressant att se i det här, tycker jag, det är hur man löser det rent administrativt. Det vill säga, hur ser Microsoft till att de här applikationerna kommer ut till användare? Är tanken att man ska låta utvecklarna dubbelpublicera dem även i Windows Store? I så fall, absolut. Alternativt, är det så att liksom det ska finnas någon... Man skulle kunna tänka sig att det fanns någon applikation som helt enkelt plockar upp de här från något bra ställe som kanske eventuellt Microsoft tillhandahåller och liknande. Men då hamnar vi i det här läget att då pratar vi om sideloading av appar. Så vad är det som då som säger att du inte får in en elak app, så att säga. Så jag tror man måste lösa det här på ett snyggt sätt så att vanliga användare kan komma åt de här applikationerna också.
Ja, jag menar, frågan är ju om det inte... Tanken, tycker jag i alla fall, borde väl vara att du så småningom här, alltså som utvecklare, när jag har utvecklat min Android-app, så är det en väldigt smal sak för mig själv. Jag sitter ju ändå på min egen APK-fil, eller hur? Så att då tar jag ju den bara och så gör jag en version som fungerar och kan lägga upp på Windows Store.
Exakt, exakt. Så att nej, men det ska bli spännande om man löser det rent praktiskt, alltså rent distributionsmässigt, för det är ju det är egentligen det enda, eftersom allting verkar funka, så det är ju det enda problemet egentligen som vi behöver lösa idag.
Nej, men det, jag tycker, alltså, det är ju skitcoolt. Det bara är så. Jag hoppas att de får det här till en bra grej. Jag hoppas att det definitivt är någonting som utvecklarna intresserar sig för att bredda sin marknad. Att det är så enkelt och så lätt att göra det. Så att har du utvecklat någonting för Android och iOS så får du så lätt över det på Windows-plattformen. Så varför inte göra det liksom?
Nej, men det är helt rätt. Och det är ju det här som vi diskuterade vad det gäller hårdvara och operativsystem på telefoner förra veckan. Att finns det en plattform som skulle kunna funka med Windows Phone där det egentligen är ett relativt litet jobb att få fram drivrutiner, och varför inte göra det?
Ja, nej men exakt. Så att jag menar, det här är ju inte en funktion som jag tycker att man ska se som att det är någonting som den vanliga användaren ska göra. Det här är ju ett verktyg för utvecklare att få sina appar till plattformen. Att vi sen som IT-proffs håller på att lättkör med det här för att se möjligheterna och förstå och tycka att det är ballt, absolut. Men det är inte det som är den stora poängen med det.
Nej. Yes. Slutligen så, apropå säkerhetshård och konstigheter och elände, så
det är något varje dag just nu.
Ja, det är, denna veckan har varit riktigt elak faktiskt. Så lyckades våra kära Mac-kollegor ut få någonting intressant i veckan också.
Ja, och det här, alltså det här är ju spännande av den enkla anledningen, tycker jag, att väldigt många människor som håller på med Mac är så övertygade om Macens förträfflighet när det kommer till säkerhet. Och nu är det ju alltså då några forskare som har bevisat hur man skapar en firmware-mask som bara griper Mac. Och det visade sig att det var inte alls så jättesvårt. Och den är så läskig, va, för att nu har vi någonting som du kan angripa Macar med på distans. Och någonting som, alltså även airgappade, det vill säga system som inte är anslutna till internet, kan du angripa på ett smidigt sätt. Och det lämnar ett sånt persistent liksom avtryck i systemet. Så att hur mycket du än firmware-uppdaterar den här och installerar om den och allting, så är den i alla fall ägd. Och vad du behöver göra är att du behöver liksom in och, ja, firmware-flasha om just den specifika chippet då som du har infekterat. Så att får du som konsument in en sån här grej, då vill jag ju påstå att du är hyfsat rökt, va.
Ja, i praktiken innebär det, om du inte vet extremt bra vad du sysslar med, så handlar det om att du måste gå till Apple och låta dem fixa det i princip.
Ja, exakt så. Och jag menar, det är ju sånt här som liksom NSA har jobbat med för att infektera enheter på den här NSA-prislistan, när du kunde köpa till exempel en infekterad Cisco-router till exempel. Det är ju den här typen av hack man har jobbat med då. Saker som i princip är extremt svåra att hitta om du inte vet exakt vad du tittar efter. Väldigt, väldigt känsliga saker. Ja, och extremt svåra att åtgärda. Så att, ja, den här var väl lite av en sån här wake-up call för Mac-världen, tycker jag. Samtidigt, jag tycker också att det är en väldigt viktig poäng att jag tänkte på det när vi satt och pratade om hur man uppdaterar Android och sånt här. Det är ju fortfarande så att Apple har ju inte visat sig vara de snabbaste med att täppa igen de bristerna de har funnit, som forskare har funnit i deras system. Kommer inte ihåg hur lång tid det tog för rootpipe-grejen, men det var bra jäkla länge i alla fall.
Ja, och dessutom var det ju så att när de påstod att de hade fixat det, så hade de inte fixat det i alla fall. Så att,
exakt.
Nej. Så att nej, men jag håller med, och det är väl viktigt att även...
Nej, men alltså, grejen är så här, jag är Mac-användare, jag kör Mac själv. Men jag är inte så naiv att jag står och säger att det här är det säkrare OS-et. Alltså, jag kan hålla med om att på sätt och vis har det varit säkrare historiskt, därför att det har varit en mycket mindre bas. Vilket har gjort att det varit ointressant att utveckla speciell kod för den, för det har inte varit så brett använt, och inte i företags synvinkel heller. Men jag menar, det har ju ändrats. Det säljs väldigt mycket Mac i USA till exempel. Väldigt mycket företag som använder det. Och guess what? Nu är det liksom Intel-kretsar på allting. Nu är det här precis lika lätt att angripa som allting annat. Och då helt plötsligt så är den inte alls säkrare. Det är ju en chimär.
Ja, och jag menar mycket. Och det kan man ju säga vad man vill. Men en del av säkerheten på PC-plattformen bygger ju trots allt på att vi genom åren har blivit medvetna om att det finns elände ute i världen. Det vill säga, det är ungefär som att man vet att jo, det finns elaka människor som vill in och stjäla min plasma-tv, så alltså låser jag dörren på natten. Men om jag liksom, om jag lever på en öde ö där jag är övertygad om att det inte finns elaka människor som kan stjäla min plasmaskärm, så låser jag ju inte dörren. Och då är det ju ännu värre än att liksom jag faktiskt vet om det.
Ja, ja alltså, och det blir ju verkligen ett stort problem när du dessutom säger att min ö är och förblir alltid den säkraste platsen på jorden.
Precis, det är så här famous last words.
Ja, oavsett hur många turistbåtar som helt plötsligt börjar komma till din lilla ö.
Nej, så det ska bli intressant att följa, och det ska framförallt bli intressant att följa hur, alltså vad vi kommer att se på Mac-sidan i takt med, som du säger, att Mac-plattformen faktiskt växer. Mm. Jag håller lite sådär ögat på det här just för tillfället, för jag är lite nyfiken mest på när antalet Windows 10-maskiner är fler än antalet Macar. Det ska bli spännande att se när vi når liksom den kullen. Det är en bit kvar, men det kommer säkert att hända. Det är jag övertygad om.
Absolut, absolut. Jag menar, jag bara tycker att man ska använda rätt argument i sakerna. Och att Mac till exempel är en så mycket säkrare plattform är inte ett av de argumenten. Om man säger att man älskar Macen för liksom det lättanvända gränssnittet och hur det är, det vet jag. Alltså jag älskar till exempel hur touchpaden på MacBookar fungerar. Jag älskar att surfa med den. Jag tycker det är så jäkla naturligt och härligt. Det tycker jag är en vettigt argument. Så det är mest det. Jag vill att man ska liksom skilja på äpplen och päron i sina argumentationer.
Ja, exakt. Yes, jag tänkte vi hoppar fram till veckans diskussion. Och det var det här vi antydde till i början. Just Windows 10 och hur man har tagit emot Windows 10 i communityt, eller vad man ska säga. Vi kan väl minst sagt påstå att det finns en del backlash som man behöver hantera kring just framförallt privacy-bitarna.
Ja.
Och det här är givetvis upp till var och en hur man vill se på det här. Men vi tänkte i det här diskussionsämnet, det blir inte så mycket diskussion utan det blir mer liksom resonemang. Där vi helt enkelt ska prata lite om de här privacy-grejerna i Windows 10 som folk har lyft fram. Som folk har synpunkter på. Och lite ge vår syn på det hela. Vad är det egentligen som är ett problem? Vi har pratat om en del av dem innan, men jag tänkte vi ska beta av den här listan i alla fall. Nu när Windows 10 finns på marknaden och vad som är, liksom, vad som är problematiskt.
Ja, alltså återigen, det är lite det här att skilja på äpplen och päron. Alltså, vad är riktiga concerns? Vad är människor som faktiskt bara vill gnälla? Jag tycker att det är viktigt att man liksom ändå är saklig i de här sakerna. För annars blir det en jättekonstig dialog. Och att bara, alltså haters gonna hate, det är lite den jag väldigt ofta känner eldas på just nu.
Ja, och nu vet jag att jag kommer låta lite sådär bitter och gnällig och sådär. Men jag får ibland känslan av att Microsoft drabbas ganska ofta av den här typen av resonemang. Alltså det vill säga, jag tycker det är så roligt när man såg för några år sedan folk som hade varit aktiva inom Linux-communityt i hur många år som helst, som hade förespråkat open source software, som tyckte det var det bästa som skivat bröd. Man kunde minsann inte köra något annat än open source software. Och när man då insåg så småningom att ja, fast nu ska jag ut och börja jobba och det kanske inte funkar att köra Linux när jag ska jobba. Så då väljer jag en Mac istället. Yep. Och då är det så här, okej, så att det är precis som att då tar vi inte det lite mindre öppna alternativet, utan då tar vi det helt nedstängda alternativet, därför att Microsoft är de onda människorna och de ska vi inte gynna. Det är lite den känslan jag får. Det är mycket möjligt att jag har fel, det är mycket möjligt att det finns betydligt mer sakliga argument för det här, men jag har känslan ibland att man kan inte, man har fått för sig att man kan inte använda någonting som det står Microsoft på. Därför att det är automatiskt dåligt, det är automatiskt osäkert, det är automatiskt vad det nu än är för någonting.
Ja, alltså det där är någonting. Jag menar, du och jag får ibland skit för att vi skulle vara sådana Microsoft-fanboys. Och jag menar, det finns naturliga förklaringar som vi har pratat om förut. Alltså det här är våran arbetsplatsform där vi har jobbat i väldigt många år. Men det är också så att jag tycker man ska vara saklig både i sin kritik och sitt beröm liksom. Det finns positiva och negativa saker med allt. Men den här konsekventa, jag ska tycka illa om någonting därför att det inte är min plattform till exempel. Det är fortfarande för mig det mest... Det är så jäkla omoget och oproffsigt rakt upp och ner. Så att, och det är lite det jag tycker. Att, jag tycker den här dialogen om privacy, den är sjukt viktig just nu. Säkerhet är sjukt viktigt just nu. Det kommer bli ännu viktigare. Men man måste se saker och ting för vad de faktiskt är. Man kan inte börja gnälla om saker och ha uppfattade meningar. Alltså uppfattningen av det hela, och det är här som media är så farligt, att IDG finner ett lätt sätt att få fler klick genom att skriva massor med skit om ett företag. Och då gör man jättegärna det, för det är ju kvällspressjournalistik i IT-världen liksom. Men det gör ju inte att det är rätt. Däremot så kan det göra att allmänna människas, och ganska många IT-proffs också, deras uppfattning blir att, ja men herregud, pressen skriver om det här så det måste ju vara så här. Och jag tänker inte orka engagera mig själv, men jag tar reda på hur det faktiskt är.
Nej, och jag menar, vi har ju sett det här på mindre skala vad det gäller till viss del Windows Vista och Windows 8. Att hur uselt Windows 8 och Windows Vista än må ha varit, så blev det nedskrivet som betydligt värre än vad det egentligen var, oavsett vilket. Och det gör ju att folk tycker att nej, men det där kan jag ju inte ha, för att det är ju dåligt. När det i själva verket är liksom en liten detalj som inte ens behöver vara dålig, om du liksom förstår vad det handlar om och du ställer in det på rätt sätt, alternativt du liksom kanske till och med vänjer dig vid att använda det på ett visst sätt.
Ja, och kanske också gnäller på rätt personer. Alltså Windows Vista vidhåller jag ju med en dåres envishet att det största problemet var ju fortfarande drivrutinerna. Guess what? Det var inte Microsoft som utvecklade flertalet utav dem.
Nej, exakt.
Men hur många kommer ihåg Vista-perioden som att men shit vad HP sög när det kom till Windows Vista. De kunde ju för fan inte ta fram en vettig drivrutin. Nej.
Jag säger fortfarande den dag som idag. Jag skulle vilken dag som helst hellre valt en Vista-maskin över en XP-maskin. Utan tvekan, om jag bara hade fått välja mellan de två. Och jag säger också att jag har fortfarande till dags dato inte packat upp en sprillans ny maskin från en IOM-leverantör som fungerade med Windows Vista. Utan det första man gör är att installera om dem, och sen funkar de jättebra. Eller hyfsat i alla fall. Men bra mycket bättre än vad de gör i lådan i alla fall. Så att, men ska vi nu gå in på punkterna. Så för det första, det finns en sak som vi egentligen ska ta bort från den här privacy-diskussionen helt och hållet, anser jag. Och det är molntjänster. Därför att per definition, om jag lagrar saker i molnet, så ligger de hos Microsoft. Det vill säga Microsoft har potentiellt sett möjligheten att komma åt datat.
Ja, på samma sätt som att om du lagrar dina jättekänsliga dokument hos Dropbox, så kan fortfarande liksom en Dropbox-administratör på ett eller annat sätt komma åt dem. Sen handlar det om kryptering och jäda, hur du kan säkra upp det, absolut.
Och det är det som är grejen. Om du inte litar på Microsoft, då ska du ju inte använda Microsofts molntjänster, så ska du stänga av dem. Och det går alldeles utmärkt att stänga av dem. Men för oss då som faktiskt litar på Microsoft, som tycker att det Microsoft gör på säkerhetssidan är rätt okej, så är det ju också möjligheten att faktiskt få en väldigt väl fungerande miljö. Framförallt för dig och mig till exempel, Mats, som har mer än en dator. Så är det rätt trevligt att faktiskt kunna få sådana saker som favoriter och lösenord och saker.
Ja, alltså vi pratade ju om det här sist med appar. Att man valde att inte synka runt appar till exempel. Ja, nej men absolut. Och jag har fört den där dialogen förut att... samma sak, men jag menar, det är ju ingen skillnad på Chrome. Du kan göra exakt samma sak i Chrome.
Exakt. Och det finns plugins till Chrome som gör exakt samma sak. Jag kör själv LastPass som gör exakt samma sak. Det är bara en fråga om vem vi väljer att lita på. Och litar man inte på Microsofts lösenordsynk, så stänger man av den och så använder man något annat. Eller så använder man ingenting alls.
Ja,
jag menar, både du och jag har ju massor med kollegor som har sina lösenord på en USB-sticka någonstans.
Ja.
Och det är helt okej. Alltså har man litar man inte på den tjänsten så ska man inte använda den.
Nej, det faller väl lite liksom på sin egen rimlighet. Liksom.
Och det är lite därför jag tycker att då ska man inte heller tjafsa om det. Då är det liksom inget att tjafsa om det. Det är bara att säga, nej men jag väljer att inte använda den här tjänsten.
Ja, nej men ta det mogna beslutet
bara. Det är ingenting som Microsoft lurar dig till, utan det är någonting som de faktiskt erbjuder som en möjlighet, och vill du inte använda den så slipper du. Så då har vi avhandlat molntjänstbitarna.
Ja, det kan jag hålla med om.
Nästa steg i det här är Cortana. Cortana är en personal assistant.
Ja. Mm.
Om vi då,
och en molntjänst.
Ja, och en molntjänst. Om vi då mappar det här mot den verkliga världen. Och du, Mats, om din chef kommer till dig och säger du ser ut att ha jättemycket att göra. Du behöver en personlig assistent.
Ja.
Hon ska hjälpa dig med dina dagliga grejer. Hon ska se till att du kommer i tid till dina möten. Hon ska se till att du svarar i tid på dina mejl. Och att du skriver dina dokument. Och att allting sånt där liksom flyter. Så, det ska hon ska hjälpa dig med det. Och så säger du, ja, fast hon får fan inte komma åt mitt data. Hur bra jobb gör hon då?
Nej, alltså det där kommer ju bli lite av en issue, va? Nej, det funkar inte. Alltså assistenter och sekreterare har uteslutande fri tillgång till de människorna de hanterar och all deras information, för annars är deras jobb helt omöjligt.
Och då kan de inte tillföra någon funktion.
Nej.
Och det är lite samma sak. Nu råkar Cortana vara en digital personal assistant som finns i molnet, som använder sig av big data-tjänster. Så är man inte bekväm med att ge Cortana information som kan hjälpa henne göra sitt jobb, så ska man inte göra det, men då kan man inte förvänta sig att hon kan göra sitt jobb heller. Och det gäller exakt samma sak om vi pratar Siri eller om vi pratar Google Now.
Ja, och alltså allt vad någon annan säger, så nej, det är fel.
för vi så hävdar ju Apple att mycket, mycket mer av Cortanas jobb görs på iPhonen och inte i molnet.
Ja, Siris jobb.
Ja, förlåt, ja. Siris jobb. Och det är ett val som de har gjort, men det tror jag kommer att visa sig när Cortana väl blir lite varm i kläderna och Google Now har byggts ut under ett halvår eller ett år till eller någonting, så tror jag man kommer att märka att det kommer också till viss del att begränsa Siri och vad Siri kan hjälpa till med.
Ja, och jag tror fortfarande, om jag ska vara helt ärlig, om du verkligen ska hårdra det här, så vet Siri tillräckligt mycket för att det ska vara dåligt.
Ja, och men det är helt rätt. Och eftersom Siri i sig kan prata med internet, så finns det...
Och gör det.
Ja, däremot så skickas inte ditt data till Apple hela tiden. Men det finns inget som säger att den inte kan göra det. Så att det, i princip kan Apple vilken dag som helst bara knycka över en switch och säga, vi tycker att Siri har lite taskig på standard, vi behöver lite mer kräm, ge oss lite moln, och så är det klart. Man gör inte det idag, och det ska Apple ha cred för. Men som sagt, jag tror fortfarande vi är i ett läge där den här typen av tjänster är i ett väldigt tidigt stadium. Jag tror man kommer upptäcka, nu är det så att Googles jobb eller Googles affärsmodell bygger på moln. Det är ingen snack om saken. Googles affärsmodell bygger på att de samlar data om dig.
Alltså deras core business är fortfarande sök och försäljning av reklam.
Vilket innebär att de har aldrig haft någon anledning att försöka hymla med det här och att göra det på något annat vis. För dem finns det bara ett sätt att göra det på. Apple har använt det som ett försäljningsargument, vilket är schysst. Men som sagt, jag ska inte säga att vi kommer att se det, men jag tror vi kommer att se att Siri kommer att börja använda mer och mer molntjänster också. Det tror jag.
Ja, men jag skulle kunna våga påstå det samma.
Men som sagt, en gång, om man inte gillar molntjänster, om man inte gillar att lagra saker i molnet, då får man tyvärr acceptera att man inte kan använda Cortana. Tar vi parallellen till Google Now, så är det ju till exempel så att du har en funktion i Google Now för att kunna diktera sms. Har du inte internetuppkoppling så kan du inte diktera ett sms via Google Now. För den använder till och med molntjänsten för att tolka vad du säger till den.
Ja, men så är det ju. Det är också så här, jag menar, det här är en... Jag tycker Leo Laporte har en väldigt skön utläggning om det här som han brukar köra emellanåt på This Week in Google till exempel. Och det är just det att någonstans så måste du börja väga alla de nya bekvämligheterna med vissa delar av din privacy. Sen kan man tycka vad man vill om det, men det är så enkelt. Ju mer du berättar för ett företag, vi kommer in på det här med reklam snart, men alltså, ju mer information någon har om dig, desto mer kan de ju både hjälpa dig, men såklart också läcka information om dig. Men vill du inte dela med dig om någonting, då kommer du också att missa ut på väldigt mycket utav bekvämlighetsfunktionerna. Och alltså, det är ju jättebra, och du kan opta ut på de här sakerna. Så är inte bekvämligheten värt det för dig? Nej, men gör inte det då. Men sitt inte liksom och gnäll över både och bara. För då är man ju ute och cyklar, va?
Och där sa du en jätteviktig grej. Du kan opta out på de här grejerna. Och det är möjligtvis den enda lilla unset av kritik jag tycker att Microsoft borde ta åt sig. Det är att det faktiskt är opt out på allting.
Att det borde vara opt-in.
Det borde vara opt-in, men att du får en möjlighet när du startar maskinen första gången, då du får en fråga, vill du att det här och det här och det här ska fungera, tryck okej, så fixar vi det åt dig. För vi kan fortfarande inte, jag tycker inte det är okej med opt-in där användaren måste gå in på 7014 ställe och faktiskt ställa om det, för att de flesta användare som använder Windows har inte den kunskapen, de har inte den tålamodet, de har inte det intresset för att göra det. Och det är trots allt så att tittar vi på Cortana, tittar vi på molntjänster, tittar vi på de liknande grejerna, så mår de väldigt bra av att flera använder det.
Så är det, och framförallt så en annan grej som jag tycker är jättepositivt i allt det här. Alltså när Google har fått kritik för de här grejerna, de har ändrat på lite terms and conditions och såna här grejer, och man har tydliggjort saker och hej och. Men i stort sett så har man väldigt sällan faktiskt gått konsumenterna till mötes på någonting. Microsoft är ett företag som ändå ganska ofta går konsumenterna till mötes. Och jag tror att få upp den här dialogen, även om den är skev och sned just nu, kommer att vara positivt. För att det kommer att lyfta frågan på ett helt nytt sätt. Och vi kanske, jag är inte förvånad att Microsoft har satt det här till att vara opt-out, för det är lite så här faktiskt branschen ser ut i allmänhet. Och då, bara som ett här typexempel, alla där ute som köper någon form av molntjänst, eller som till exempel köper, ja, jag ska inte nämna några namn, men säg att du köper ett CRM-system som man har använt i 15 år, och helt plötsligt kan man köpa det som en software as a service. Men jag kan ju berätta att väldigt sällan så är det där en riktig software as a service, utan då är det någon liten halvdan leverantör som sätter upp en server i källaren på sitt företag, och så säljer de det som om det vore en cloud service eller en en hostad app eller någonting. Jag lovar dig att om man börjar titta lite vad som står i de avtalen, så visar det sig att de förbehåller sig nog ganska mycket rätten till ert data också, kan jag hälsa. Och det handlar ju om såna här enkla saker som att, hur skyddar du dig om företaget du jobbar på, en anställd där, blir lite sur och ska sluta, och så kopierar han ut en databas från den där VMware-maskinen eller vad det nu må vara, va? Du måste på något sätt också som leverantör här skydda dig. Så att det är inte så jäkla konstigt i många fall. Om man inte vill på något sätt att det ska finnas möjlighet för ens information att komma ut dit ut, nej, då är det vissa typer av tjänster som inte lämpar sig, och det måste inte vara molntjänster. Det kan faktiskt vara någonting du köper som en helt vanlig tjänst från en leverantör. Kolla i avtalen. Det finns en jättebra dokumentär på Netflix som heter Terms and Conditions May Apply, som i mångt och mycket följer Googles avtal med sina användare genom åren och vad som hände i branschen samtidigt, olika rättegångar och direkt. Den är jättespännande och mycket, mycket sevärd. Så den kan jag verkligen tipsa om.
Ett annat sånt jättebra tips är ju för typ några år sedan, så hade vi en incident med Apple där Apples telefoner, iPhones, läckte kartdata, alltså var du hade varit och var du var på väg och var du skulle och liknande.
Men sånt tror jag inte att då.
Eller hur? Och då, det man gjorde som återkoppling till det var ju egentligen att man gick in och ändrade i End User License Agreement och sa att så här är det. Just. Man ändrar ju inte tjänsten, utan man bara konstaterar att så här är det. Så att, nej men alltså, ja. Och det är väl också en anledning till varför det är just som du säger, det är att man har faktiskt skrivit ner och berättat vad man gör för någonting. Och det är inte så många andra som gör det. Och det här som...
Nej, alltså jag tycker det är en, alltså, så här. Det som har hänt här med Microsoft skulle jag säga är att de har sån blåslampa på sig jämt och blir så jäkla särgranskade så att det kommer fram. Och det finns mindre förståelse av någon lustig anledning till att Microsoft gör vissa saker än att andra företag gör dem. Och det är väl där jag tycker att det är lite hyckleri kanske.
Sen är det ju Wi-Fi Sense som vi också har nämnt i förra podcastavsnittet. Där man då helt enkelt har möjligheten att till sina Outlook-kontakter och sina Facebook-vänner dela ut sitt Wi-Fi-ID och sitt Wi-Fi-inloggning. Eller sagt, man ger dem möjlighet att logga in på sitt lösenord, sitt Wi-Fi-nät. Och det är samma sak där, att det här är ju en tjänst som man faktiskt tillhandahåller för att det ska bli enklare och smidigare. Den är fullt möjligt att slå av. Däremot så är det så här att jag satt och funderade lite på det här och skrev faktiskt en liten postning på Facebook om det här, att just i Wi-Fi-sense-fallet så kan du faktiskt titta på vad som skulle hända om du väljer att inte använda Wi-Fi-sense. Det vill säga du använder inte Wi-Fi-sense, men du vill fortfarande ge kompisar tillgång till ditt wifi-nät. Ja, så då ger du dem nyckeln till ditt wifi-nät. Alternativt så knappar du in den därför att du vill inte att de ska se den och kunna ge bort den till någon annan. Då är det så här att det går ju att plocka fram wifi-nyckeln ur en Windows-maskin och liknande. Det är fullt möjligt. Dessutom så synkas wifi-nyckeln till deras andra Windows-maskiner enligt tjänsten som vi pratade om innan. I vilket fall som helst. Dessutom är det så att om du har lagt in den som ett nät hos dem, så har de också möjlighet att dela det via Wi-Fi Sense. Så då kan de dela det via Wi-Fi Sense till sina kompisar, vilket du inte har någon som helst kontroll över, såvida du inte har döpt ditt nät så att det slutar på opt-out, tror jag det är, _ opt-out. Vilket de flesta, alltså när jag har kollat på Wi-Fi nät så är det inte jättemånga som har gjort det. Men det intressanta här tycker jag, det är ju att om du däremot väljer att dela det med Wi-Fi Sense, då kan de inte dela det vidare. Utan då är det alla som du känner får tillgång till det. Alla som de känner får inte tillgång till det. Nej. Så jag tycker fortfarande Wi-Fi Sense är en jättesmart funktion. Och som sagt, tycker man inte att den är värd de eventuella liksom nackdelar, så får man helt enkelt stänga av den. Men jag skulle vilja påstå att om vi utgår från att du faktiskt vill ge kompisar tillgång till ditt wifi-nät, så är det ett större problem att faktiskt dela ut ditt lösenord eller att skriva in det åt dem.
Ja, nej men absolut, absolut. Jag menar, det är ju också så här att, är inte det här egentligen ännu mer lite av en icke-fråga? Alltså egentligen, jag vet inte hur du har gjort Johan, men alltså jag har ju olika nät hemma. Jag har ju ett gästnät hemma också. Och att jag delar ut mitt gästnät via Wi-Fi Sense, och jag får ju dessutom välja vilka personer jag vill dela ut det här till. Det är ju inte så att det går till alla mina kontakter någonsin på hela Facebook. Nej. Då känns ju det här som att det är väl en alldeles utmärkt hantering. För jag ger dem ju inte ens ett lösenord. Utan det blir ju snarare, det blir lättare och på så sätt också bättre och säkrare.
Slutligen så har vi då ett Advertising ID. Så varje Windows 10-maskin som installeras får ett Advertising ID. Det är i princip som en cookie. Ett sätt att identifiera den här maskinen för att ge... vad ska man säga, anpassad reklam. Och jag måste säga, för att göra samma sak som vi gjorde på den näst senaste punkten här, att man gick och jämför med verkligheten. Så jag har en sån här TV-box hemma. Comhems TV-box. Eller jag har kabel-TV kan vi säga. Det är enklare att säga så egentligen. Det är ganska mycket reklam på kabel-TV. Nu har jag ju fördelen att eftersom jag har en TV-box så kan jag spulla förbi reklamen. Vilket gör att jag tittar inte på den överhuvudtaget. Men om jag hade fått välja. Okej, antingen så kryssar du i en ruta här. Och så läser vi din browserhistorik och så ger vi dig reklam på saker och ting som du kan eventuellt tänkas vilja ha. Eller så får du bara reklam från nätkasinon och blöjor och librespinder och liknande. Jag hade kryssat i kryssrutan vilken dag som helst.
Ja, absolut. Alltså, jag köper poängen med reklam. Men jag vill också ha reklam i sådana fall som är gällande för mig. Annars tycker jag att det är ju bara liksom tid. Ja, annars så är det ju bara den stunden jag går och kissar.
Och det är där den här advertising ID:n kommer in. Det vill säga, då har Microsoft helt plötsligt en möjlighet att ta reda på vad du är intresserad av och ge dig reklam för vad du är intresserad av. Och det här har vi diskuterat i podden tidigare. Om vi nu utgår från att vi vill ha gratistjänster, så måste de som tillverkar gratistjänsterna på något vis få betalt. Och det får de genom reklam. Det vill säga antingen reklam eller så betalar du. Det är de två alternativen du har. Och vi vill inte betala, så alltså är det reklam. Och om jag då måste välja mellan meningslös reklam eller reklam som jag faktiskt är intresserad av. Vilken dag som helst reklam jag faktiskt är intresserad av. Så att, och det är samma här, man kan opta out från den här biten också. Det är inga som helst möjligheter. Men det är just det som är grejen, att jag skulle...
Inga som helst svårigheter.
Nej, och jag skulle fortfarande tycka att det är positivt. Jag, om jag måste ta reklam så tar jag hellre reklam som jag är intresserad av.
Ja, alltså... Det är ju lite så här att titta bara på liksom hur... Vad får du reklam på Facebook om? Liksom. Det är riktad reklam. Och jag kan säga att det handlar inte helt om vilket operativsystem du har på din dator som styr det. Liksom. Nej, jag vet inte. En stor del av mig tycker att den där delen av dialogen är... Alltså det är bra att man pratar om de här grejerna. Det är jättebra att man skärskådar operativsystem, browsers, appar, leverantörer. Det är skitbra. Men alltså håll dialogen nykter och framförallt sätt er in i dialogen. Och tro inte att nu fick jag en reklam på någonting jag satt och funderade på häromdagen. Åh, det är Windows 10s fel. Alltså skärp er. Det funkar inte så. Och att lyssna på pressen, det är väldigt ofta något av det dummaste man kan göra, tycker jag. Alltså tidningar idag som antingen som du betalar för, ja, då kan det finnas en poäng. Om det är tidningar som bara är webbaserade tidningar och dylikt, ja, men du, då är det clickbait vi pratar om. Alltså man tjänar på att skriva artiklar som bashar saker. Och journalister är också lata människor och väldigt sällan extremt insatta. Så de plockar upp vad några bloggare skriver, de plockar upp lite vad som bruset sägs. De gör ingen riktig efterforskning och så skriver de upp en smaskig artikel om hur ett företag är satans följeslagare och vill göra slut på allting.
Men vad vet vi? Vi är ju bara Microsoft fanboys, så att jag menar, vi skyddar ju bara dem.
Så är det. Nu är ju just privacy lite ett av mina favoritområden också. Och speciellt med alla nya lagar och allting som kommer. Men alltså jag har inte ont i magen, om vi säger så, över Windows 10. Absolut inte. Och alltså Edge och IE. Jag kan säga att de är inte värre än några andra browsers där ute heller. Men alltså det är fortfarande så att jag kan hålla med om att det borde finnas smidiga sätt att hantera privacy settings på som är så enkla och förståeliga så att farmor kan klara av dem. Absolut. Och det kanske borde vara så att grunden ska kanske i en hel del fall vara opt-in. Vissa grejer köper jag att de är opt-out. Men jag tycker att man måste vara lite försiktig när man pratar om de här grejerna, för man kan inte bara hoppa på liksom the bandwagon med att basha saker och ting och ha massa med åsikter utan att sätta sig in i vad det faktiskt betyder, vad det innebär, vad är det du ger upp för den här bekvämligheten och vilken information är det du ger upp? Är det anonym information? Alltså är det big data information där du bara är ett siffra som inte går att identifiera? Vad är det för någonting? Sitt inte och bara gnäll och skäll på saker och ting. Det spelar ingen roll om det är Apple, Google eller Microsoft eller ett svenskt företag som säljer CRM-system eller säljsystem eller vad det må vara. Ta reda på fakta och gräv, och gör man inte det så tycker jag personligen att man kan sitta ner och vara tyst. Så, det var det som varit lite veckans rant ovanpå veckans diskussion.
Exakt, exakt. Jag tänkte ändå bara avsluta med en jävligt cool teknikgrej som jag hittade. Jag är lite sådär, jag tycker det är lite roligt med folk som är duktiga på att programmera och som förstår vad de sysslar med och förstår sig på det här med bildbehandling och så här. Och jag är så här, jag har inte en aning om hur saker och ting funkar. Men jag läste en kort artikel om MIT-studenter som har tagit fram en väldigt intressant filteralgoritm för kamera. Där man helt enkelt kan filtrera bort. Om du står och tar ett foto ut genom ett fönster så får du ju alltid en spegelbild. Om den än må vara jätteliten, men du ser ju alltid glasrutan på ett eller annat sätt på insidan. Och tack vare den här algoritmen så kan man helt enkelt filtrera bort allting som läggs till bilden på grund av fönsterrutan. Så all spegling som syns i fönsterrutan plockas bort och bilden blir precis som att du inte hade haft en fönsterruta överhuvudtaget.
Det är ju riktigt coolt.
Ja, det här hoppas jag kommer till varenda mobiltelefon någonsin. Jag satt precis nämligen i min Sway och kollade, och det var därför jag kom på det. Därför att vi har varit uppe på, i min Sway har jag lagt in en bild från när vi var uppe på Top of the Rock i New York och tittade. Och konstaterat att de har ju såna här glasrutor runt omkring så att man ska kunna kasta sig ut över kanten och dö. Ja. Problemet är att det blir inte helt optimalt om man ska fota saker och ting.
Nej.
Så att det där hade ju varit klockrent. Ja. Kunna plocka bort det.
Coolt.
Hur kul som helst.
Så det skulle du vilja köpa?
Nej, inte köpa, men jag tyckte det var en smart grej faktiskt.
Ja.
Vad skulle du vilja köpa då?
Ja, av olika anledningar så håller jag på att titta på någonting som... eller så här, jag har inte börjat titta än. För jag tänkte prata mer djuptgående med dig och jag tänkte lyssna igenom ett gammalt poddavsnitt. Jag börjar titta på det här med högtalarsystem, multiroom-system.
Aha!
För jag kommer fram till att någonting som jag har saknat under en lång tid hemma är att jag lyssnar väldigt lite på musik. Hemma. Men jag har märkt att jag saknar det. Jag vill göra det mycket, mycket mer. Så jag vill hitta ett riktigt bra system som funkar lätt, som är trådlöst och som funkar med alla olika plattformar och som inte gör att jag liksom måste äta nudlar i månaden.
Okej. Ja. Det var det sista då som var haken. Inte äta nudlar.
Jo, men och så är det ju tyvärr ganska ofta.
Nej, men jag är lite inne på samma linje som du. Det var därför jag valde just att... Jag precis som alla andra gillar bra ljud. Men i det här fallet så är det inte det som är huvudsyftet. Utan huvudsyftet i mitt fall var funktionaliteten. Det vill säga kunna få ljud i hela huset. Om sen det ljudet inte är fantastiskt, det gör inte så jättemycket. För att jag kan fortfarande sätta mig vid stereon i vardagsrummet och få ett bättre ljud där om jag nu skulle vilja ha det så.
Ja, men det köper jag på sätt och vis också. Men jag tänker bo lite mindre än så att det är inte en issue. Nej. Liksom. Det kommer vara vardagsrummet lite vart man än är. Men visst, alltså funktionaliteten är väldigt viktig.
Ja.
Så är det.
Yes, men med det så börjar det bli dags att avsluta veckan, tror jag.
Ja, och efter den här veckan så börjar ju i alla fall för min del det vanliga arbetslivet igen.
Ja, jag själv hann jag jobba en dag innan jag blev sjuk. Så att, jag menar, jag har också börjat jobba på pappret, ja. I alla fall. Ja. Men som sagt, jag håller med dig. Det återgår till det vanliga och sen så ses vi väl som vanligt nästa söndag och spelar in lite podd, tror jag.
Det är min förhoppning, Johan. Ja. Ja.
Med det så tror jag vi tackar våra lyssnare för den här gången och hoppas att vi hörs nästa vecka. Precis som vanligt så hittar ni oss på facebook.com/enlitenpodomit, enlitenpodomit.se samt på diverse podcastingkataloger runt om i världen. Och vi tackar för oss. Ha det bra. Hej då.
Ha det bra. Hej då.